Hej och välkomna till What's Next. Jag är Thomas Wenström och idag är panelen samlad. Hej Beata Wickbom på Second Business.
Hej.
Du har varit i Italien och bytt boende med, vad heter det, House Exchange?
Homeexchange.com. Det är det enda vi gör, jag och min sambo. Vi sitter och tittar på olika möjliga byten. Då man lägger ut sitt hem på nätet med bilder och så säger man att man är intresserad av att resa, och så får man andra som har något att byta med som ringer eller mejlar och visar bilder på sitt hus, och så kan man resa runt i världen till olika hem. Jättekul.
Och det funkar bra?
Ja, nu har vi några från Sydafrika som ska komma här i maj, och så har vi fått deras hus i Sydafrika, och sen håller jag på att försöka fixa några som bor i Spanien i sommar som ska komma hit i augusti. Det är jättekul.
Vad är det för folk som lägger ut då? Måste man bo på slott för att få byta med någon, eller kan man...
Det är allt möjligt. Det är verkligen allt möjligt. Gå in och kolla. Homeexchange.com.
Erik Wahlfors är också med från Soundcloud. Du sitter i Berlin.
Mm.
Vad är det senaste som har hänt i Soundcloud?
Det senaste som har hänt är väl det största grejen att vi har anställt en ny programmerare. Och jag måste säga att jag tror att det är den bästa programmeraren jag har sett in action överhuvudtaget. Han är så grym så att jag blir helt över... Oh, jag vet inte.
Är det Matti Kosolainen?
Nej, det här är Sean Treadway. Han är amerikan som sitter och han har jobbat med Ruby on Rails. Han har varit en av huvudutvecklarna för det hela ramverket. Och nu sitter han hos oss och han knackar kod så det bara ryker från tangentbordet. Det är helt vansinnigt. Han boostar hela teamet här, så det är väldigt kul.
Varför valde han SoundCloud?
Alltså han har faktiskt hoppat av Places som är våra grannar, och det tog några månader för det här att hända, men det började med att han tjatade på mig lite olika omgångar, och till slut så, ja, i och med att vi känner de Places ganska bra, vi vet att de har varit ganska beroende av honom också, så har det varit en lite längre process, så det började redan för några månader sedan, men... Han är väldigt inne på överhuvudtaget media och ljud. Han är väldigt musikintresserad och sådär. Så det var liksom en perfekt match på många sätt.
Med i panelen också har vi Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll. Välkommen.
Tackar, hej hej.
Vad är det senaste nytt inom Clipdocs-fronten?
Det går fortfarande fantastiskt bra. Massa tjejer som hittar till oss från hela världen. Så att det är full fart på alla cylindrar.
Kurvorna pekar uppåt.
Jajamensan.
Och Joakim Jardenberg på Mindpark. Tjena.
Hallå där.
Du ringer från Ramlösa. Ringer gör
som
inte.
Alltid.
I Skype.
Nästan som alltid. Hemmabas på söndagarna.
Vad står det om dig på sidan 59 i boken Det som byggde internet?
Oh, det kommer jag knappt ihåg nu. Det hade med valet 94 att göra när... De som hade hand om valet och Riksskatteverket innan Valmyndigheten tog över bestämde sig för att valresultaten bara skulle distribueras via mail, och 200 tidningsredaktioner ställde sig upp och sa med en hand, liksom en mun, mail, vad är det för något? Och då kuskade jag land och rike runt och fixade det till dem. Så jag tror det är det som står på sidan.
Jag läste om det när du skriver om dig själv på Mindpark. Men vad då? Så du installerade mail åt folk? Det var så du började?
Det kan man säga att det var så. Det var en av de sakerna vi gjorde tidigt. Vi satte ihop någonting som vi kallar för Internet Toolbox. Det var internet i en liten Linux-maskin som vi åkte runt och stoppade in till tidningarna. Då fick de webbserver, FTP-server och mailfunktioner och så vidare. Och så fick de lite utbildning och så lyckades de få in valresultat i tidningen.
Och du hamnade på sidan 59 i boken då, som byggde internet. Okej, så precis årets händelse ägt rum. Macworld Expo 2008 i San Francisco. Apple presenterade alla årets stora nyheter, som var bland annat MacBook Air, Apple TV version 2, lite iPhone och iPod Touch uppdateringar, filmuthyrning i iTunes och Time Capsule som är en trådlös backup. Erik, är du exalterad?
Ja, alltså, ja, jag är exalterad. Samtidigt som jag gläds väldigt mycket över att jag blir bättre och bättre för varje år på att förutsäga de där eventen. Och nu har jag dessutom, jag känner faktiskt en av hårdvarudesignerserna på Apple. Så jag vet, jag kan känna av, han får ju inte säga någonting, men jag brukar ringa honom innan. Och då hör jag liksom på hans röst, jag fiskar efter olika svar liksom, försöker se om han svarar skrattande eller om han, ja, sådär. man kan få fram lite hints faktiskt. Så att den här gången så var jag liksom spot on nästan på alla förutsägelser. Så det känns väldigt kul. Jag, i Berlin så, när det var så åkte jag iväg och tränade strategiskt. Och sen så ringde mobilen och mailboxen var full och IM liksom blinkade. Men jag blundade och bad min kollega skicka mig en hemlig länk. Så att jag kunde klicka bara på den och kolla, avnjuta den där till middagen.
Så vadå, så du satt och tittade på Steve Jobs och käkade middag? Eller avnjöt Steve Jobs?
Ja. Det var faktiskt väldigt kul.
Vadå, så det är så att man vill inte veta utan att man har sett det själv? Det är som en fotbollsmatch.
Precis, man vill se honom presentera, för han har en så jäkla bra presentationsteknik. Det är någonting med hans liksom retorik och hur han lägger fram de här grejerna som man verkligen kan lära sig något av. Det är kul.
Han är nästan lika duktig som Bill Gates på scenen.
Ja, nästan va? Jag såg någon sån jämförelse med Apples och Steves PowerPoints versus vad Bill Gates presterar på sina framträdande. Och det är ju en värld emellan hur de lägger upp budskapen. Okej, Joakim, vad säger du?
Ja, jag har ju beställt en MacBook Air naturligtvis, men annars så var det väl lite som Erik säger, till och med utan kontakter inne på Apple så kunde man väl lista ut ganska väl vad som skulle komma denna gången. Men MacBook Air är ju en fräck produkt naturligtvis. Inga kioskvältare, men en kul produkt.
Varför skulle du ha en MacBook Air?
För att jag måste alltid ha det senaste. Det är en dysfunktion jag har.
Man kan foga in där att det var lite dystert idag när Lenovo kom ut med en ny laptop som väger lite mindre. Den är typ 4 mm tjockare, men den har 3G inbyggt, den har 4G RAM, den har 2 GHz hårddisk, den har en större solid state disk och den är billigare. Så den hade liksom allt som MacBook Air inte har.
Men den var ful va? Var den inte så?
Väldigt ful var den. Fruktansvärt ful.
Men vad tror ni om det här då? Filmuthyrning i HD-kvalitet via iTunes sägs ju vara något som kommer att förändra filmvärlden.
Nej, det tror jag inte. Det är kanske kul för de med absolut bäst bredband just nu, men det kommer vara ganska liten aktivitet, precis som det har varit på tv-seriesidan i iTunes. Om man jämför med försäljningen på DVD eller på hur mycket reklam det säljs, hur många som tittar på vanlig tv. Det är en sideshow. Kan titta tillbaka om 2 år kanske, om det kanske har hänt något.
Så det är fortfarande sideshows på den här fronten?
Ja, det tror jag.
Beata, satt du som klistrad framför Steve Jobs framträdande?
Nej, jag har inte ens sett det. Jag förstår, jag tycker inte det var några nyheter. Jag förstår inte vad folk är så upphetsade över. Det var inget speciellt.
Ja, men jag kan faktiskt hålla med dig, och särskilt håller jag med dig, för jag träffade en Mac-användare häromdagen också som talade sig varm för att nu kom det uppdateringar till iPod Touch och iPhone. Och bland annat så skulle man nu kunna ha flera menysidor istället för en meny som kommer upp när man startar med de här knapparna. Så kunde man växla mellan olika sådana, och det var ju ett stort framsteg. Det kändes ju som något som borde varit där från början, som man inte lanserar på ett sånt här event.
Jag måste säga, jag tyckte det var kul på Macworld. Det var egentligen det som är rätt osexigt, den här time capsule, men egentligen det trådlös backup. För att jag själv lyckades krascha en hårddisk under förra året, och just det att man automatiserar backup genom att liksom bygga ihop lite smart mjukvara med en hårdvara som bara står och tuggar i bakgrunden, tror jag är sådana som man faktiskt har rätt stor nytta av, även om det liksom, om inte ger de stora rubrikerna.
En annan grej som var väldigt innovativt ändå, det handlar ju om den här geopositioneringen, där de jobbar med ett nytt företag som åker runt med bilar i städer och GPSer och plockar upp wifi-signaler, och så positionerar de iPhonen väldigt precis med hjälp av deras databaser. Och det, just att kombinera det tillsammans med cell tower positionering är väldigt unikt och ett väldigt fresh take på hela den grejen. Så det är ju väldigt mycket innovation.
Men Erik, hur funkar det? Det måste ju vara ett otroligt jobb att hålla den databasen uppdaterad med vad alla routers, trådlösa routers, finns utplacerade världen över.
Ja, och det är intressant att det visar sig vad den modellen som gäller, så att säga, om man ska göra den typen av projekt. Places har ju haft Places.com, som är en sajt som jag har varit lite halvinvolverad i. Den har ju haft en annan approach, att alla som har laptop åker runt i världen och mappar upp alla de där basstationerna. Men visade sig vara mycket, mycket effektivare och mycket svårare än vad man trodde att hålla den där databasen uppdaterad. Så de gör ju det med bilar och anställda liksom. Så säljer de det där datasättet väldigt dyrt istället.
All right, på hemmaplan så är den stora nyheten att Sun har köpt MySQL, eller MySQL, för 6,3 miljarder svenska kronor. Varför då, Henrik?
Ja, Sun ser ju att de ska göra en del inom mjukvara parallellt med hårdvaran, och då är det ju open source som de verkar tro är liksom sättet de ska jobba med. Att de kan ta, genom att ta open source-teknik som MySQL eller andra och sen sätta Suns stämpel på att vi hjälper stora, om man är ett stort bolag så vet man att Sun kommer finnas där med support och annan hantering ifall saker och ting börjar strula. Så ser de att de kan ta ett litet bolag och sen slänga in det i sin säljmaskin och tjäna mer pengar. Det är vad jag tror. Men ingen expert exakt på varken Sun eller databaser. Men från magen, det är vad jag tror. Sen är det värt att notera att Microsoft köpte sökbolaget Fast för 1,2 miljarder dollar några dagar innan Sun köpte MySQL. Så att trots att det var det stora svenska köpet så lyckades det inte vara störst i veckan i Norden.
Jag läste faktiskt Jonathan Schwartz bloggpost om MySQL-köpet bara precis före det här. Och han noterade just det att om MySQL, just om integrationen skulle bli svår eller inte, så menar han att det i princip redan var integrerat. Och att MySQL, som det står, är 400 anställda och de har inga kontor. Alla jobbar från hemmet. De har ingen supply chain. De har inga...
Va? Har de inga kontor?
Nej, han menar det här. Men jag tror att de har något huvudkontor, men det är väldigt nerslimmat, tror jag.
Det var väl ett ganska givet köp egentligen från Suns sida att titta på MySQL. För jag menar, de är ju som de säger, de är ju M-et i lamp. De finns ju precis överallt och har en enorm spridning. Så att det är ju fantastiskt egentligen att de här Uppsala killarna har kunnat sitta på händerna så länge och invänta precis rätt köpare. För det tror jag är det de har gjort.
Det blev alltså inte Microsoft som Nikolaj Nyholm pratade om i förra What's Next, tror jag.
Så det är någon som slipper äta upp sin hatt då? Än så länge. Vem var det som skulle äta upp hatten?
Det med hattätning låter som något som jag sa.
Det tror jag var Henrik som skulle käka hattar här.
Ja, men det var skönt att veta att jag slipper det.
Nu i helgen var det 2007 års Crunches i San Francisco. Det är en, vad ska man kalla det, en uppstart skönhetstävling eller gala anordnad av bland annat TechCrunch för olika webbstartups. Och startup. Facebook vann kategorin Best Overall. Sen hade vi då Best Video Startup, Huvudet till exempel, Best User Generated Content Site, Dig och så vidare och så vidare. Är det någon som har kollat in den här sajten Hulu till exempel, videosajten?
Det är ju lite besvärligt för att den är ju bara öppen för amerikanska sajter, eller amerikanska adresser egentligen, så att man får köra via en via en VPN-proxy för att komma åt och titta på den. Men det är ju inga problem att hitta sådana. Nej, men den är snygg. Den är väl stilig. Men jag förstår inte riktigt vad all hopplan handlar om. Alltså, så där enormt imponerade jag inte. Men det är ju inte av ljust heller som vi kanske kommer att konstatera senare. Svårt om.
Är det inte så att Hulu haft några egna serier som har varit lite så här... lite kitschigt 50-taliga som folk har tyckt var jättebra med ganska korta avsnitt som de har producerat själva. Att de har lite eget material som är lite trendigt sådär.
Det vet jag inte, det har jag inte noterat. Det är mycket möjligt att de har det. Jag framförallt har sett att de har det. Det är att de har mycket av de här extremt gamla serierna också som rullar i all tid och evighet. Plus att de har en del som Antona Boudouin, den här Kitchen Confidential till exempel, den kör de ju där, va? Men den fick väl aldrig någon riktig premiär på Fox till exempel, så att de har väl plockat upp lite sånt slask, men om det är något direkt producerat för Hulu, det har jag missat.
Det Hulus är att de har från några av de här amerikanska tv-nätverken, de har Simpsons och American Dad och andra sådana storserier som inte finns hos andra. Så det är väl primärt en innehållsgiven sajt snarare än att alla ska bidra och ladda upp om jämför med YouTube till exempel. Så det ligger väl mer direkt mot Yoast.
Men det är typiskt en sån där sajt som det är liksom in och säger att man gillar. Jan Gradvall säger att Hulu är liksom min favorittjänst för internetvideor. Det är lite in och säger att man gillar Hulu. Så har det väl varit till hösten.
Men det låter ju som att grejen framförallt är att de har lyckats få med sig en del stora mediebolag, så de har hyfsat content.
De har hyfsat content. De tog in 100 miljoner dollar av Providence Equity Partners, så att det är en jättesatsning.
Jag skulle vilja korrigera dig. De har inte hyfsat content. De har fruktansvärt bra content. Så att, det är helt klart att det är där de har, det är det de har vunnit på.
All right. Sen det som jag tyckte var coolt i den här listan, det var Earthmine.com som verkar vara en ny startup som kör runt också i städer och fotar panoramabilder runt samtidigt som de kör och sen bygger 3D-världar och detta. Nu har jag bara sett introduktionsvideon som de har på sin sajt. Och sen kan man då gå in och mäta på hus och få fram mått, tredimensionella mått och så vidare och plocka in grejer i en värld på ett helt nytt sätt som vi inte kunnat se tidigare i andra kartprogram. Erik, borde vara fascinerande.
Jag har fått ett lite insider-tips som jag inte kan säga så mycket om, men mer än att Google har rätt pampiga planer på att bygga ut deras Google Earth och Google Maps. Och om den här startupen har med det att göra eller inte, liksom, låter jag vara osagt. Men det är väldigt coola grejer på gång just med den typen av integration man skulle kunna göra där när man flyger ner och kommer ner liksom på gatan och kan gå runt i princip som vanligt och gå in i en butik och så vidare. På den typen av applikation. Så det är väl det de håller på att göra på ett väldigt effektivt sätt. Den andra varianten där, det skulle ju vara att man liksom crowdsourcar och låter folk gå ut och fotografera sina, liksom, sina egna hus och ladda upp bilder på dem och så där. Men det här verkar vara rätt mycket mer effektivt.
Ska vi gå vidare?
Nej, jag har en grej. Den här listan, eller crunches, det som slog mig var hur oerhört Silicon Valley-orienterad den var. Och hur man har missat bolag som exempelvis Club Penguin som Disney köpte för, ja, som man säkert kommer bli en 700 miljoner dollar efter earnout till grundarna. Vilket, vad jag kommer ihåg, gör till en högsta värderingen som ett innehållsdrivet bolag eller tjänst hade förra året. Och de är inte alls med på den här listan, utan det är LinkedIn och det är Twitter. Det är det som är hett bland de mackälskande Silicon Valley-elitisterna.
Jag håller helt med.
Har jag någon bitter klipp-docker-site-kille här, eller?
Nej, ja, kanske lite. Men att när man sitter och liksom lite vid sidan av de här traditionella liksom VC-finansierade Silicon Valley-bolagen, så det blir väldigt tydligt att det är lite tunnelseende på vilka tjänster som är coola och inte. Och så här, om man tittar på Best International Startup, så ja, jag menar, en dag när jag är riktigt kaxig skulle jag nog tycka att Starhawk skulle nog kunna ha varit med på en sån lista. Men är inte det för att vi tillhör inte riktigt den här vita män plus indiska män såklart, mellan liksom 25 och 40. Och man ska komma ihåg att det händer väldigt mycket på webben som inte dyker upp på den här listan. Som snurrar mycket pengar också. Och har många användare. Så det är lite så här, man tar en liten del av webben.
Det är kul att du nämner Club Penguin. Erik och jag grävde fram siffrorna här nu sist och visade att från november 07 till december 07 så ökade de med 45%. De är alltså överlägset snabbast ökande bland de sociala sajterna. Vi kommer nog att se mycket Club Penguin framöver.
Club Penguin riktar sig till barn.
Ja.
Och vad gör man där?
Pyntar sin iglo.
Chattar med andra personer via sin pingvin-avatar. Ett socialt spel. Fantastiskt bra gjort. Snurrar 50 miljoner dollar någonting på årsbasis, över 700 000 betalande medlemmar. Som sagt, köptes av Disney i augusti och Disney börjar väl trycka på med mer marknadsföring. Startades av tre killar uppe i Kanada, tror de satt i Vancouver. Och en 65-70 pers. Så att, nej, oerhört duktigt bolag. Oerhört stort.
Är det inte så, Henrik, att även, alltså, de har även 5-6-åringar som användare som kan som köper prylar och halsdukar och mer ved till sina små pingvinbrasor och sånt.
Det är någonstans från 5, 6, 7 år upp till 10, 11.
Och det är väldigt unga användare.
Ja, det är en barnsajt. Det är motsvarigheten till Nickelodeon eller något sånt.
Och så har de förstås byggt en väldigt trygg miljö där föräldrar kan låta sina barn vara utan att oroa sig.
Precis.
Okej, vi går vidare. Så vad tror ni om OpenID? Har dess tid kommit nu? Den senaste tiden så har Google experimenterat med OpenID och Yahoo tänker nu också backa tekniken. Erik, vad tror du?
Jag tror att det kommer ta lång tid innan OpenID blir mainstream eller så, eller någon liknande teknologi. Men jag tror definitivt att teknologin kommer att bli mainstream om 2 år kanske. Eller snarare tidigast 2 år. Det finns massa problem med det där, även just vad det gäller phishing och fraud och sånt som man måste kolla på innan det kan fungera för alla. Men och så tror jag framförallt också att när det verkligen börjar fungera så är det version 2 av OpenID som där du liksom kan skicka, du kan ha en profil på ett ställe och så när du loggar in någon annanstans och ska signa upp på en ny tjänst så kan den liksom, din identitet på den här sidan skicka över allting över nätet som den här andra tjänsten då får tillgång till automatiskt. Så att du i princip kan uppdatera all din information för dig själv på ett ställe på nätet och så liksom sprids det ut till alla tjänster du använder där du har en identitet. Det är en väldigt smidig praktisk teknik om man vill signa upp på många webb 2.0-tjänster. Men i dagsläget är det mest för nördar och early adopters och inte mainstream.
Men inte det som Yahoos ändring kan innebära en förändring på? Att du ska kunna ta ditt Yahoo-ID och logga in på sajter som stödjer OpenID? Är inte det som gör att man puttar in det i mainstream?
Jo, verkligen. Det är ju en starkt bidragande orsak. Alltså jag var faktiskt och träffade en av de som har tänkt upp hela tekniken där i Silicon Valley nu för 2 veckor sedan. Och han var ju helt exalterad över att de här stora bolagen går in. Och det är flera stora bolag på gång. Så de har ju fått en jäkla traction väldigt fort. Vilket jag inte alls hade väntat mig till exempel.
Det hade jag väntat mig, för det är ju någonting som alla verkligen längtar efter. Det är ju hjälp att hantera det här med inloggningen. Alltså i takt med att vi blir verksamma och att vi rör oss runt flera sociala nätverk och flera olika sajter så har det ju verkligen funnits ett enormt behov av att någon kommer och säger här har vi lösningen. Sen är det väl en annan sak att OpenID har åtminstone 2 stora problem där det ena är säkerhetsrelaterat. Att det ju finns fortfarande luckor i själva upplägget. Och det andra stora problemet är ju just det här att det är nästan för smalt idag. Alltså det är för lite metadata man kan flytta över och så. Så att det är ju väldigt fokuserat runt bara precis själva inloggningen. Men det är väl där det ska börja och det är då det har möjlighet att faktiskt funka.
Men det stora problemet är ju alltså att de stora 4 så att säga identitets vad säger man providersarna har ju sina egna silos och de är ju med första hand intresserade av att deras ID ska användas överallt, så att man gör det till ett open ID så blir det liksom, då öppnar man upp för att kunna flytta runt de där ID:erna på ett sätt som kanske inte helt går i linje med deras strategi liksom, där det handlar om att få äga användarnas logins så att säga.
Fungerar tekniken? Är det någon som kan förklara det enkelt?
Ja, jag kan väl förklara det. Jag är liksom lite för snurrig för att kunna lägga upp det på ett snyggt sätt. Men i princip så du har en identitetsleverantör som, där du kan signa upp och säga så här, det här är mitt login, det här är jag. Jag har förnamn Erik och efternamn Valfors. Och sen så när du går till en annan tjänst, då får du på den här tjänsten som är din identitetsleverantör får du ett ID. Och det ID:t är en vanlig webbadress. Så den kan du använda sen var som helst.
En vanlig webbadress, vadå? En mailadress eller en URL?
Nej, det är inte en mailadress. Det är en URL alltså. Så att den där URL:en kan man gå till. Och på de schyssta de där sidorna så har den då någon form av representation. Så där, hej, det här är Eriks identitet liksom. Eller det här är Eriks ID-bricka typ. En sån där bra sajt är myopenid.com. Jag bytte nyligen till den leverantören. Det är det en ja, jag kan försöka förklara hela, så att säga, hur det går till i alla fall innan jag går in i detaljerna. Så är det så just att när du, om du signar upp och till exempel ska kommentera på en bloggpost eller någonting och du inte orkar signa upp på den där sajten och inte hålla på att skriva in alla dina detaljer, så skriver du bara in den där urlen. Och då om det funkar som det ska, så kommer du att få svara ja på en. Då kommer den där sidan kommer att passa dig vidare till din identitetsleverantör. Där du får svara ja, där du kan säga ja, tillåt att den här sidan använder min identitet för att logga in eller för att skapa ett nytt konto en gång eller för all framtid, så att säga, att man alltid ska vara, så man slipper hålla på och svara på den här frågan. Nu blir det väldigt roligt, men i alla fall, man kan i princip bara trycka på en knapp, som säger att man i princip aldrig mer kommer behöva bry sig om att logga in. Man kommer alltid vara inloggad transparent på de här sidorna och inte behöva hålla på och skriva in någon information på de andra sajterna, utan ha dem centralt på ett ställe. Och sen kan man då gå till det här stället och där kan man se var man har varit inloggad någonstans till exempel och när man har varit det. Och man kan även stänga av access till vissa sajter så att de inte kan få använda min identitet längre och så vidare.
Men då innebär det till exempel att om Yahoo är då en provider, då skickar jag hela tiden information om vilka sajter jag är inloggad på när jag loggar in och sådär. Så att de har...
Ja, det är sant. Däremot finns det en väldigt, väldigt finurlig grej som såklart alla alfa-geeks är väldigt exalterade över. Tyvärr så tror jag att det kommer väldigt svårt att få över det och bli någon slags mainstream-grej. Men det är att om jag har min egen blogg på erik.valfors.com, så kan jag i den bloggen med mycket enkla medel kan jag lägga in en delegation. Så att jag kan använda min url erik.valfors.com som min identitet, vilket är väldigt snyggt. För det blir en unik adress som liksom jag kan använda överallt. Och på samma gång då så blir jag oberoende. Jag delegerar min identitetsserver till någon annan som kan vara vem som helst. Och det fina med det där är att jag kan byta identitetsserver från Yahoo till Google. Med liksom en handvändning. Jag kan gå in och i princip bara ändra adressen till den här servern. Så att det gör att jag blir helt oberoende av den riktiga identitetsservern, så att säga. Utan kan hålla på att flytta runt min identitet. Eller liksom jag kan själv välja en provider, och om de inte håller måttet så kan jag byta till någon annan. Så att det är en väldigt demokratisk teknik på det sättet. Och det jag gör det nu till exempel från min blogg. Ni kan gå in där om ni vill och kopiera dem. Det är två taggar som ligger i min head HTML där, under head-taggen, som delegerar min liksom, identitet till myopenid.com. Jag bytte just faktiskt den delegationen just på grund av att jag var inne på myopenid och såg att deras identitetsserver var mycket, mycket trevligare att använda och mycket snyggare. Så då bytte jag från min andra identitetsprovider. Och de sajterna där jag då har logins, de är helt... De vet inte om det där alls, utan för dem ser det likadant ut. Så det är ganska finurlig teknik på det sättet.
Just har sparkat sin CTO, teknikchef, med andra ord. Vi har pratat om Just förut. Vad tror ni om Justs framtid?
Ja, sparkar man Dirk Willem, som är en av dem som har varit drivande i Apache Foundation och en av dem som en gång i tiden snickrade ihop viktiga beståndsdelar i den servern, och som jag har en fantastisk respekt för, då är det någonting som är sjukt i företaget. Jag tyckte Just var spännande en gång i tiden, men jag har ju också kunnat konstatera att jag använder ju faktiskt inte det överhuvudtaget. Så att, nej, det är nog, Deadpool är nog en ganska riktig riktning för Just, tyvärr.
Henrik?
För svårt för att säga någonting om utifrån egentligen. Det är mycket som kan hända. Det kan vara anledningar som är rätt rimliga till att man flyttar runt folk. Speciellt om det kanske inte går riktigt så bra som man hade hoppats, vilket jag skulle gissa att Niklas och Janus och de andra faktiskt, de hade nog velat att det skulle vara bättre fart på just nu. Men om de lyckas eller inte, jag vill säga att den frågan är för svår för mig att svara på.
Men känns det inte som ett konstigt grepp ändå, alltså CTO:n, alltså är det någonting som jag tycker har fungerat med Just, så har det ju faktiskt varit just tekniken. Det har jag inte, de gånger jag har varit inne och kikat, aldrig någonsin upplevt något problem. Jag skulle säga att tekniken, som ju är oerhört komplicerad i Just fall, har varit deras minsta problem. Så att det känns, jag tror nog att jag vågar säga som utomstående att det ändå känns som en jävla konstig åtgärd.
Beata, du har skrivit ett intressant inlägg på din blogg som handlar om hur vi använder tekniken fel när vi umgås.
Ja, det är tack vare Joakim som önskar sig en krönika på ämnet. Eller hur, Jocke?
Jo, visst. Så är det. Mm. Det är alltid kul att få dig att spänna bågen lite grann. Inte bara ställa frågor utan leverera lite svar också.
Du skriver så intressant om hur vi använder mail och instant messaging och så vidare fel.
Frågan handlar ju om när bör man använda de fysiska mötena och när bör man använda de virtuella eller de skärmbaserade sätten att umgås mera. När vi ska inleda en relation med någon för första gången, kanske jobba ihop eller ställa en fråga om någon kan medverka i ett projekt eller kolla någons referenser. Då använder vi väldigt icke-närvarande kommunikations, väldigt skärm. För mig är det ganska, alltså de skärmbaserade kommunikationsvägarna blir ju bara närvarande när man fyller i, så att säga, när man redan har en bild av personen, när man fyller i, så som vi sitter nu. Det är i och för sig bara dig jag inte har träffat, Thomas, men de andra känner jag ganska väl till rösten och tonfallet, och jag kan liksom fylla i när det låter dåligt eller jag inte riktigt hör allting och förstår allting. Men det borde ju vara precis, så det borde vara precis tvärtom, att de vi känner väldigt lite borde vi lägga tid på de fysiska mötena. Men då sitter man i sitt kontor eller liksom man sitter med dem man redan känner jätteväl. Jag tycker att det borde vara tvärtom. Lite oftare, inte alltid.
Men jag tyckte det var väldigt sant det du skrev. Och det skrev du ju väldigt självklart också. Att man så lätt tar till mejl eller sms eller vad man nu hittar på. Och man känner sig lite obekväm att ta kontakt med någon för man inte har träffats förut. När man egentligen borde göra tvärtom.
Ja, så borde det ju vara. Och sen tycker jag en annan sak. Men det här är ju också... Det är olika från person till person, men det händer ganska ofta, tycker jag, att man har en relation, man inleder en relation med någon och efter två mejl så lyfter jag på luren för att klargöra vissa grejer, och då kan det hända att man får en helt annan bild av personen som gör att den framtida skärmbaserade kommunikationen blir annorlunda. Och det kan ju också vara ganska bra att man kan se, jag brukar se personen framför mig om jag... Ja, men jag ser er framför mig nu. Nu är jag rätt så visuell om det. Men jag försöker liksom se den man kommunicerar med framför sig även om man inte ser personen.
Vad säger ni andra som också är skärmbaserade? Erik?
Jag sitter och tänker på att jag men för några månader sedan hade tråkig avslutning på ett förhållande där... distansförhållande under en månad över Skype. Då satt vi på Skype nästan varannan dag. Det var lite väldigt möjligt. Men när jag väl träffade henne sen efter en månad, då var det som en helt annan person. Jag blev så jäkla förvirrad, för att jag tyckte man hade allt gick jättebra på Skype. Men så fort man träffades live, då var det någonting som inte alls stämde liksom. Det är intressant hur man kan upprätthålla samma känsla i typ en månad, men sen om man träffas eller byter form så händer något helt annat.
DN skriver att Telenor och Tele2 slåss om iPhone. Henrik, vad tror du om det? Vem får iPhonen?
Jag vet inte, jag är inte helt säker på. Den kör ju på Edge. Jag har fått att det var Telia som har Edge-nät som kan utnyttja i alla fall den nuvarande iPhonens liksom, snabbaste datakapacitet. Men om det kommer en 3G iPhone, vilket det säkert gör, så är väl den som är mest desperat och vill betala 10% till Apple.
För jag vet, vi pratade om det här någon gång tidigare, och då räknar du totalt ut Tele2, tror jag.
Det känns som att Tele2 som en liten lågkostnadsalternativ historiskt sett, att de skulle gå mycket, mycket, mycket mer high-end med iPhonen, även om den kanske inte är så jättedyr, kändes ointuitivt.
Djungeltrumman har sagt Telenor i alla fall, om man säger så.
Det är mycket djungeltrummor nere i Berlin, har jag, Erik.
Ja, det är, just i det här avsnittet så har du lyckats träffa rätt.
Okej, så
Men det är ju tragiskt om det är så att det är Telenor eller Tele 2 eller 3, för det betyder att vi måste vänta ganska länge på den där luren. Alltså då måste vi ju vänta tills det finns en 3G-version innan vi får se den i Sverige. För att annars är det ju som Henrik säger, att annars är det ju bara Telia som är alternativet. Och så länge vill vi ju inte vänta, vi vill ju ha hit en ny, eller?
Å andra sidan så var jag ju på en inflyttningsfest igår, man kan vara 20-25 personer, det fanns 5 iPhones i lokalen, så att det där med att den inte finns här, det är ju lite så här, lite beroende på hur man ser, om man rör sig i tillräckligt geekiga kretsar. Men säkert den telefon som fanns mest i lokalen.
Jag läste någonstans 5-10 000 iPhones i Sverige var någon som uppskattade.
Ja, Mac-användarna är lite galna, det är allt jag kan säga.
Du har skrivit en blogg, Henrik, en bloggpost om... Ja, det är inte du egentligen, du har snott.
Nej, jag har snott, jag har länkat.
10 signs you're a product fanatic.
Ja, det är faktiskt min favoritblogg, Futuristic Play, som tog upp det här att man kan hamna i sin lilla klick där man finner att vissa sätt att göra saker på det är det rätta, och det är också det som dominerar, för att alla man träffar som har ungefär samma intressen tycker också att det är det bästa, att Apple är den absolut bästa datorn, vilket det kanske är, men samtidigt har 90% av datoranvändarna Windows. Så Facebook är det bästa som har hänt i någon så här community-sajter, vilket stämmer i Sverige, men i USA så är i alla fall MySpace mycket större fortfarande än vad Facebook är. Att bara för att man gillar att bygga riktigt bra produkter kanske man inte, man speglar in för mycket av sina egna värderingar där och inte tänker på vad de som faktiskt använder tjänsten vill ha. Det tycker jag var rätt intressant.
Den är rätt rolig, den här listan han har skrivit. Du tycker att MySpace är fult. Håller man med om det så ligger man i farozonen för att vara produktcentrerad. Du använder bara de bästa produkterna. MacBook Pro, OS X, Firefox, Gmail, Facebook, Google Maps. Du använder aldrig till exempel Dell Windows eller MySpace och så vidare och så vidare. Erik, du är ju startup-grupperna.
Alltså jag kämpar med själv och min inställning på den här listan. Jag tror jag har bra kollegor som håller ner min fanatism liksom. Det är bara en enda punkt på den här listan som jag inte håller med om, och det, eller som inte stämmer på mig, och det är att jag skulle secretly worship Steve Jobs. Jag worshipar honom så att säga i allra högsta grad, och det är jag väldigt offentlig med. Övrigt stämmer det bra liksom. Men nej, men jag tror det vore väldigt naivt att tro att man ska komma någon vart om man är på det sättet liksom.
Är det inte väldigt lätt att man liksom fastnar i det här, allt ska vara vitt, allt ska vara väldigt enkelt, det ska vara stora ikoner, hela den här webb 2.0 grejen liksom, allt ska se ut på ett särskilt sätt, bara då är det en bra sajt.
Mm. Alltså jag tror att det handlar väldigt mycket om att få till rätt balans där, så att man inte, ja. Men det är som han skriver här, att man ska inte ha, man ska liksom, produktfanatismen är liksom inte samma sak som att vara fanatisk över sina användare. Det handlar om att förstå sina användare och liksom bygga någonting som de kommer att uppskatta. Det är hela, det är viktigt.
Någon som har något att tillägga?
Jag kom bara ihåg att när vi var på den här Web 2.0 forum i höstas, så hade de en sån här panel som de alltid har med en grupp användare, och i det här fallet så var det då medelålders som var, förra året hade de ungdomar, och de hade bara en enda sajt som de alla enades om, det var det bästa som hade hänt, de älskar när man så lätt använder, och det var Craigslist, och den är ju liksom på, den ser inte ut, den är ju inte vit om man säger så på något sätt, men det var deras bästa sajt. We love this Craig guy, sa allihopa. Det var rätt intressant. Vilka är det liksom, när man säger användare så är ju det en mycket, mycket större grupp än den här lilla gruppen som också är utvecklare själva.
That's it. What's next till slut? Tack Beata Wickbom på Second Business.
Hej.
Du har en blogg.
www.secondbusiness.com.
Erik Wahlfors på SoundCloud. Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Hur är det med dina bloggar? Du skriver fortfarande ingenting, eller?
Ja, jag försöker... Nej, nej.
Men SoundCloud har en blogg, va?
Blog.soundcloud.com, där kan man i alla fall se lite grann. Men det är ju lite musikerperspektiv på den bloggen.
I panelen också Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll.
Tackar för att jag fick vara med.
Torstensson.com/blogg.
/webblogg.
torstensson.com/webblogg och Joakim Jarenberg på Mindpark. Tack för att du var med.
Tack själv. Jag bloggar på mindpark.se. Jag har själv varit en dålig bloggare den sista tiden, men Erik och Daniel håller fanan högt, så det finns alltid mycket att läsa.
Och jag heter Thomas Wenström. Vi hörs.